Jag glömde i förra avsnittet att nämna att omslagsbilden till podden var tecknad av Ante Wiklund. Den här veckan är det tecknat av en Samuel. Jag vet inte om han vill att jag ska nämna hela hans namn. Men om han vill så kan jag länka till det i beskrivningen för avsnittet.
Släppet av det förra avsnittet blev lite hastigt och lustigt. Det var egentligen planerat att det fanns egentligen planer för hur släppen skulle gå till. För att jag höll på att bli indragen i någon jävla marknadsföringsskit. Men det, ja, det blev inte av. Jag sålde inte ut. Det var egentligen helt poänglöst det där. Jag har inget tillräckligt mainstream appeal för att kunna nå ut till någon vidare publik. Jag är dömd till att vara en underground grej och ni får vara glada över att ni får ha er lilla sak för er själva. En sak jag tänkte säga är att en sak jag kommer ta med mig dock från det här med reklamgrejen var en idé om att till varje avsnitt ha en unik illustration som omslagsbild. Och jag känner inte att jag kan kräva av någon att göra arbetet gratis, men om ni vill så får ni gärna kontakta mig så kan vi komma fram till något. Jag är inte så jävla kräsen. Alltså, ni behöver inte anstränga er mycket för det. Bara blir någonting, för jag måste ju ha en bild i veckan liksom. Jag är tacksam för alla som swishat genom året. Och jag är tacksam för att ni kommer fortsätta göra det. Jag lever inte direkt i lyx, men jag tycker faktiskt att min ekonomiska situation är irrelevant. Ni ska inte swisha för att ni tycker synd om mig. Ni ska swisha för att ni älskar det jag gör och vill stötta en fri, oberoende kulturutövare. För att ni vill vara med och visa att man behöver inte ha betalt av Spotify eller bli omskriven i media för att producera något av kvalitet. För att visa att underground och indie lever. Tänk så här. Hade jag betalat om det kostade pengar? Och om du inte hade gjort det, varför lyssnar du då? Ni ska swisha för att tacka mig för det jag gör och har gjort i snart 2 år helt gratis. Meditera på det en stund, kom fram till en siffra och skickat till 073-875-5896. Har ni väldigt ont om pengar kan ni ju följa mig på sociala medier och dela avsnittslänkar i era flöden och så vidare och tipsa en kompis eller skriva en recension. I min mening har jag överträffat mig själv i det jag skrivit på sistone. Jag blir bara bättre och bättre. Och med risk för att låta arrogant, jag är bra på det jag gör och förtjänar en större publik. Det kan du hjälpa till med. Tråkigt gnäll, men nu kör vi igång.
And the glitter of your style.
was right, he was right. He's the guru of the city. No one told the city councillor. I know you can tell me again. I got my mobile phone. It's full of silicon. Den 7 augusti tackade jag ja till att jobba på Citymail-kontoret för Bandhagen, som konstigt nog var belagt i Rågsved och inte i Bandhagen, som man kunde tro. Men det är väl skillnad på postort och geografisk ort. Jag hade två relationer till Bandhagen. Först att Dungen hade en låt som hette Bandhagen. Sen att David Liljemark bodde där. Och båda dessa löften om denna förort infriades konstigt nog under en och samma isolerade dag. På elcykelsträckan ut till rundan passerade jag ett dagis som hette Dungen. Frågan var som var hönan och ägget. Sen, efter halva rundan ungefär, gick jag upp i en av portarna. Det var varmt utav helsike och svetten rann i droppar ner för pannan och ryggtavlan. högst upp för trapporna, på sista mottagarindexet för adressen, fanns adressaterna Anna och David Liljemark. Vilket jävla sammanträffande. Exakt det som hade hänt när jag delade på Lilla Essingen första gången på Kungsholmens kontor. Och när jag gick ner till cykeln möttes jag såklart av David själv i allra högsta person. Livsnjutare som han var hade han varit och badat med en av sina söner. Han sa något om Bathory och jag skrattade och låtsades förstå. Den gula geten, ja, precis. På kvällen åkte jag in till Carmen. Inte i någon sällskap utan ja, vanan satt bara kvar. Jag hade varit ute några gånger sedan jag skrev färdigt romanen. Utan egentlig plan. En gång satt jag bara och tecknade av karaktärerna från Trainspotting. En annan gång försökte jag få till porträtt av Diesel, Struten och Sebastian Mattsson. Eftersom Struten hade fått någon idé om att vi skulle starta ett humorgäng tillsammans med Björn och kanske Gugge eller Lelle. Inspirerat av Killinggänget, som jag inte hade någon relation till. Vi skulle heta Böggänget, men det var mest en referens till Daniel Ahlgrens bok. Men också till det faktum att alla i Parkliv var bögar. Det var ju allmänt känt. Under båda dessa tillfällen hade jag försökt utmana mig själv. Tänja gränserna för normalt socialt beteende till något som kunde likna krograggande. Gå utanför min comfort zone, helt enkelt. Den första betydelsefulla relationen jag hade haft var den med Jenny och den andra Alexandra. Och ingen av kvinnorna hade jag träffat via Tinder. Så det kanske fanns en poäng i att träffa folk via andra medel än dejtingappar. Båda mina provraketer hade avfyrats på samma sätt. Jag ursäktade en tjej eller en kvinna som typ gick till baren eller till och med var på väg hem typ, och sa att jag tyckte att hon var en av de vackraste personerna jag någonsin hade sett. Hur lyckades jag med det konststycket, kanske ni undrar. Hur vågar jag? Elementärt, min kära lyssnare. Faran är att man riskerar att bli avvisad, förödmjukad och besviken. Tricket är att formulera sig på ett sätt som inte lämnar plats för en avvisning. Ursäkta. Jag förstår att jag är jobbig, att du har säkert hört det här 1000 gånger ikväll, men jag måste bara säga att du är en av de vackraste personer jag har lagt mina ögon på. Du behöver inte sätta dig och prata med mig eller något. Jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll bara och tackar för mitt. Det var ett genidrag. Jag visste redan att jag var ful och ointressant. Att personen inte skulle vilja prata med mig. I alla fall inte om hon inte var rejält packad. Men var hon så packad skulle det kännas omoraliskt att utnyttja. Poängen var ändå inte att ragga rakt ut. Det var att göra mig bekväm med att börja prata med främmande kvinnor och uttrycka en avsikt. Jag övningskörde. Klart jag inte kunde navigera stadstrafik, men vande jag mig bara vid att ta mig fram och tillbaka på en lång raksträcka. Kunde jag kanske till slut vara så varm i kläderna att våga ragga på riktigt? Att göra den där långa bilresan som slutade i en bokstavlig smekmånad. Men det såg mörkt ut på Carmens avbytarbänk. Istället hade jag börjat skriva på uppföljaren. Vad fan, ja. Det var bara en liten grej då. Jag ville bara avhandla liksom Alexandra. Jag tänkte att det kunde bli min mycket kortare fanzin eller så. Vilket det inte blev. Ja, uppföljaren. Den som långt senare skulle ta formen av vänskapens regler. När jag drack upp öl 3 hade jag skrivit 5 sidor som jag tog bild av och skickade till Alexandra. Men jag kände fortfarande att jag hade lite i mig och tänkte att jag kunde kanske testa vattnen på Söderkällan. Kanske fanns det någon söt tjej där att försöka prata med. Jag satte mig nära baren. Kunde inte få ur mig särskilt många fler ord i bläck, för min blick vandrade hela tiden till en mycket ung och attraktiv tjej som satt ett bord bort. Hon pratade en hel del med en ny bartender, i alla fall en som jag aldrig hade sett förut, som var en kvinna kring 30 kanske, som såg ut att ha ett thailändskt ursprung. Men sen blev bartendern upptagen med jobbet och tjejen blev lika ensam som jag. Jag lyxade till det med en cider på kran och gick fram till tjejen och frågade om jag fick sätta mig. Jag var ensam och hade tråkigt. Ja, det hade hon ingenting emot. Så jag gick och hämtade mina grejer och slog mig ner. Hon var tillsammans med den kvinnliga bartendern, som mycket riktigt var kring 30. Själv var hon nyss 18 år fyllda och gick fortfarande på gymnasiet. Trots att jag inte var den att snacka kunde jag inte hjälpa att känna att det var något unket med åldersskillnaden. Av någon anledning kom vi in på politik och jag började travestera en massa argument från Marcus och Malcolm om nationalism. Jag sa att nationalism var en tom behållare som man kunde fylla med valfritt innehåll. Det var av naturen ett exkluderande begrepp, annars förlorade all sin betydelse. Själv var jag på något sätt en nationalist. Nej, det handlade inte alls om etnisk härkomst. Mer värderingar. Jag såg gärna att man konstruerade svenskhet kring solidaritet, öppenhet, tolerans och så vidare. Ateism kanske. Och där fick man gärna vara exkluderande mot även etniska svenskar. Hatar du bögar till exempel, är du inte en riktig svensk, även om du är född till svenska föräldrar i Sverige. Fick inte riktigt med henne på mitt resonemang. Men det spelade ingen roll. Jag förde intellektuella argument, men de var inte mina egna. Det var mer som en provokation för att få mig att verka lite intressant. Även om jag på sätt och vis trodde på det jag hade rapat upp. Men man säger så mycket på fyllan. Jag ville inte känna mig som en av alla andra, men blev jag tvingad in i ett hörn så... Ja, då säger jag bara att jag inte vet någonting och att jag bara låtsas låta smart när jag i själva verket är dum i huvudet och oinsatt. Det stämmer väl inte helt och hållet det heller, men det är lättare än att på riktigt och ärligt menat kämpa för sin sak och riskera en förlust. Som med fuskragningen. Jag vill alltid ha en utväg. Jag åkte hem. Alexandra skrev att hon inte ville läsa det jag hade skrivit förrän det var färdigt. Tjejen från Söderkällan hade skickat en länk till en låt av Nina Simone som hon gillade. Jag satt i sängen i mitt rum och lyssnade en stund innan jag gav upp. Kände mig lite blöt i ansiktet och kollade ner på mitt smutsigt gråvita lakan som hade fått färg av en massa röda droppformade fläckar. Gick till toaletten med handen kupad under nosen och hämtade toapapper. Det var första gången på 5 år jag hade blött näsblod. Jag tog en bild och skickade till den lesbiska tjejen. Det var ett ganska tilltalande konstverk som hade bildats. Kunde vara en grund till omslaget för albumet jag jobbade på som hade arbetsnamnet I goda cellers vänskap. Måndagen därpå, den 10 augusti, var första och enda gången på Farsta kontoret. Det låg mycket närmare Haninge än vad Östermalm gjorde. Men jag hade aldrig velat ha det som huvudkontor. För stort och för mycket orten. Jag hade kanske inte råd att bo som en white flightare, men fick jag välja jobbade jag gärna som en. Det var verkligen inte så att gatan var mer äkta än innerstaden. Bara mer misär, utanförskap och kriminalitet. Jag är så himla trött på vit medelklass som lovordar förorten. Ja, kanske i Bagarmossen, Hägersten och Årsta, men du kommer inte få något medhåll om du går ut på gatan i Rinkeby, Tensta eller Brandbergen och pratar med lokalbefolkningen om hur härligt det måste vara att bo i den riktiga världen där verkligheten händer. Man bor inte där för att man vill, utan för att man inte har råd att bo på något bättre ställe. Folk som romantiserar utanförskap och gängkriminalitet, liksom från sådana ställen, gör inte det för att det är charmigt. De gör det för att rationalisera sin existens, för att göra den uthärdlig. Eller att de vuxit upp i ett zoo och aldrig fått uppleva hur det är att leva i det fria. Manne, som var chef på Östermalm, var också chef på Farstakontoret. Han var lite som en högstadiekurator som var tvungen att vara halva tiden på en annan skola för att tjäna en dräglig lön. Fast jag läste för någon vecka sedan att det så är det i princip alltid när man hamnar på den chefspositionen, att man har delat uppdrag. En annan person där som jag kände igen var Cecilia. En tjej som då och då var utlånad till Östermalm. Hon var fruktansvärt söt och sexig. Ung, mörkhårig, lugg men inte överdriven. Glasögon. Jag hade aldrig vågat prata med henne förut, men mot dagens slut satt vi jämte varandra och gjorde efterarbetet. Vi växlade några ord eftersom vi kände igen varandra. Jag skämdes lite när jag sa att jag var inne i min årliga genomlyssning av Harry Potter-böckerna, inlästa av Stephen Fry. Hon verkade lite som en person som uppskattade riktig litteratur, inte såna lowbrow-grejer. Men samtidigt såg hon också ut att vara en person som hade en liknande nostalgisk koppling till bokserien som jag. Vad läste hon för något? Haruki Murakami. Eller hon sa det lite slarvigt först och jag hörde inte vem det var. Sen upprepade hon och då bara, ja, jo. Jag var lite rädd att det skulle verka som jag aldrig hade hört namnet. Jaha, det är han som alltid skriver om äldre enstöringar som får ihop det med unga tjejer, va? Kanske något faderskomplex i bakgrunden som fick henne att gilla det. Nåja, men det var väl ändå rätt svennigt. Lite som alkemisten typ. Då hade jag väl inget att skämmas över. Jag chansade ett Sture Dahlström omnämnande. Hon skulle inte ha hört talas om honom, vilket var en credmässig fördel, och inte heller ta upp mig på tipset och därför inte bli upprörd över hans skamlösa skildringar av kulturmän som tar för sig lite oavsett om samtycke finnes. Innan Harry Potter hade jag lyssnat igenom Atonement av Ian McEwan. Bra, men inte mindblowing. En av Jennys favoriter ändå, och en modern klassiker, så det var klart att jag lyssnade färdigt. Ljudboken jag valde härnäst låg någonstans mitt emellan i status. Clive Barker var å ena sidan en upphöjd och erkänt bra författare, men å andra sidan skrev han genre-litteratur, vilket inte ansågs vara lika fint som obestämda bildningsromaner. Boken jag hade valt var någon slags mörk fantasy, fantastik, och där var han i sitt esse. Men så var det också hans serie ungdomsböcker, den ännu ofärdiga Abbarat-sviten. I hans fall innebar ungdomsbok mest en avsaknad av droger, BDSM och bögsex, som han annars var känd för. Det var inget heterosex heller för den delen. Böckerna med styv pärm var fantastiskt illustrerade, med hundratals oljemålningar gjorda av Barker själv. Han är en lika bra konstnär som författare. Fast jag lyssnade ju på ljudböckerna, så ja, målningarna gick förlorade i översättningen från ett medium till ett annat. Det var onsdag. Jag missade sällan ett CB Comedy. Det var mitt enda sociala sammanhang förutom Robert. Carmen-gänget var en övermättad lösning. Där fick jag inte plats. Jag tyckte knappt att stand-up var roligt längre. Om inte K. Svensson eller typ Albin Olsson var där. Men jag kom dit nästan varje onsdag, swishade en tia och plågade mig igenom de två hallorna i hopp om att det skulle leda till något. Alltså att det sociala umgänget efteråt skulle göra det. Det gjorde det sällan, men det var mitt enda hopp på något mer än det vanliga vardagliga lunket. Lite hopp fick jag upp. I pausen såg jag att Jonathan Unge satt i fönstret och pratade med Ahmed Bäran. Jag hade aldrig sett Jonathan uppträda, men jag jobbade upp en del förväntningar där. Fan vad kul det skulle bli. Jag gick fram till honom och sa att jag älskade podden han hade med Bianca Meyer och att jag hoppades att de skulle fortsätta med den. Jag hade nämligen skickat in en fråga. Han var lika trevlig och socialt kompetent som man kan tänka sig under de 15 sekunderna vi pratade. Trots att jag var en jävla nobody. Fast han uppträdde såklart inte. Han var bara där för att se på Ahmed och Branne. Två positiva överraskningar var dock att både Marcus Berggren och Isidor hade uppträtt i andra halvan och verkade stanna kvar för öl efteråt. Jag var uppe tidigt när showen var över och beställde en proaktiv öl. Marcus var i baren samtidigt och jag samlade mod för att gratta honom på tillökningen. Va? Jag väntar inte barn. Jo, jag såg på Instagram. Han sa något om att han... Ja, jag vet inte vad du menar, men du kanske driver med det med mig. Jag satte mig och gick in på Messenger där Alexandra hade skickat en skärmdump på en gravid mage från Instagram. Och visst hade Marcus likat inlägget. Men det var inte Karin Londres mage, det var från Matti Ollikainens Instagram. Han från Franska Trion. Så det var hans tjej. Jag skämdes ofantligt mycket. Jag gick fram till Marcus igen och förklarade läget. Han skrattade till lite. Jaha, okej. Okay. Och satte sig i sitt sällskap. Fan vad pinsamt. Isidor kom upp och jag påminde honom om gången vi hade tagit lustgas och pratat om Marcus och Malcolm. Ja, det har jag något vagt minne av. Men han hade ingen lust att prata nu. Han satte sig med sina och jag halsade min öl och begav mig hemåt. Han var visst inte så trevlig som jag trodde. Jag har sett honom flera gånger i olika sociala sammanhang sedan dess och han har inte låtsats om mig. Eller ja, det förutsätter jag att han har känt igen mig, men jag tror ärligt talat inte att han vet vem jag är. Och vem kan klandra honom? Inte jag. Jag är ingen särskilt minnesvärd person.
Maybe I should announce it. Shall I? A memory of a free festival.
The children of the summer's end gathered in the dampened grass. We played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was God's land. It was ragged and naive. It was heaven. Touch, we touched the very soul of holding each and every life. We claimed the very source of joy ran through. It didn't, but it seemed that way. I kissed a lot of people that day.
Det var fredag. Jag hade varit på Unga Vuxna och skulle gå och lämna ett blodprov. Oroad, men inte så värst. Skönt att få det gjort innan helgen bara. Trodde jag, men provtagningen stängde en timme tidigare på fredagar. Jävla skit. Men det fanns inget att göra. Jag hade fått höra att CRT och PET-värdena inte svarade på så snabba förändringar i alkoholkonsumtion. Lite som hav och sjöar inte värms upp av bara en varm dag. Så det skulle väl gå lika bra att lämna på måndag. Sen visste jag i och för sig inte hur mycket av det där jag kunde lita på. Men jag var lämnad åt mitt öde. Jag skulle hem direkt och packa. Ja, även om det hade funnits ett provcentrum i Stockholm som stängde senare. Elias kom snällt nog och hämtade mig med bilen där jag bodde. Det var ett jävla åbäke att få ner allt från sjunde våningen till gatuplan. Jag tvingades snabbt att överge mina ambitioner om att få ner allt i ett svep. Nästintill omöjligt att få med det på en buss. Eller stryk nästintill. Det hade inte gått helt enkelt. På ryggen min tätpackade ryggsäck och med ena armen gitarrfodralet. Jag skulle nämligen göra en egen spelning. Men sovsäck och liggunderlag hade jag inte ägnat en tanke åt. Jag tog ena halvan av en ihoprullad dubbelmadrass och nöjde mig med bara påslakandet då det var så varmt. Men det blev ändå en tämligen skrymmande pjäs att konka på. Inte förenligt med allt annat jag bar på. Tacka fan för att jag kom ihåg medicinen. Det tenderade jag annars att glömma. Men nu skulle det vara väldigt behövligt för att hålla uppe humöret under 3 dagars intensivt umgänge. Jag blev också glad över bilstereon vi hade installerat i Elias gammelbetta till kärra. Vi hade anlänt vid Jula eller Biltema eller vad det nu var 3 minuter innan stängning en kväll några månader tidigare. Jag rusade genom butiken, väl förberedd med hyllnummer och allt, efter att Elias släppte av mig innan han hittat parkering. Innan vi då fick lyxen av Bluetooth hade vi kört med en liten bärbar radiosändare man kopplade in i mobilen, men det var en icke så optimal MacGyver-lösning. Visst, de är ämnade för det syftet, men jag tror nog den billigaste Bluetooth-stereon är långt bättre än den dyraste radiosändaren. Vi åkte förbi Skogskyrkogården och jag försökte desperat få tag på Robert. Han var i de flesta fallen pålitlig och väl förberedd typ. Ingen slarver egentligen. Bortsett från att han sov efter ett väldigt konstigt schema. Klockan var 16.20 och det hade inte varit out of the ordinary på något sätt om han vaknade först när jag ringde. Men vi fick ut honom till bilen med all packning bara 10 minuter efter vår ankomst. Han blev omskakad på samma sätt jag hade blivit första gången jag utsattes för Elias körning. Jag sa på låtsas och på riktigt att varje gång jag satt i en bil med honom såg jag framför mig hur månader kapades från min förväntade livslängd. Längtade tills vi kom in på mindre vägar där omkörning inte var ett alternativ. Robert hällde upp rom till sig själv och till mig i plastmuggar. Dekadent och kanske en nödvändighet för att lugna nerverna. Nere i Södertälje hade jag börjat spela Björns vänner. Elias kommenterade på textraden: "De kommer slösa jättemycket el på dig." Ja, nej, jag vet inte heller. Robert tog upp mobilen och började filma. Han hade för avsikt att filma en massa och sedan klippa ihop det till en road movie. Musikens makt on tour. Jag slog på några låtar från Discofeber. Det blev allsång och all rap. Det var något vi alla kunde uppskatta. Jag växlade lite i mina DJ-val. Ibland satte jag på saker jag visste att Robert skulle gilla, men Elias inte lika mycket. Station to Station med David Bowie exempelvis. Sen fick jag väga upp det med något Elias gillade men inte Robert. Animal Collective. Ibland satte jag igång något som alla kunde uppskatta, typ The Zombies. Och ibland kunde jag spisa hela album med något bara jag tyckte om, som Björns Vänner. Eller Kent. När vi drog förbi Eskilstuna. Vilka Elias var likgiltig till och Robert drevs till vansinne av. Han sa något passivt aggressivt till kameran om att de inte ens platsade på topp 3 band från staden. Han bad om att få rensa örongommarna med låten Jan Banan av ett gammalt svenskt proggband jag aldrig hade hört talas om. Jag satte på den och besvarade sen med artificiell prana av Mikael Rammel. En omistlig bilåkarklassiker.
Nog öppnar jag mitt huvud och lite intrycken flöda och nog fick jag se vad jag har sökt. Och onekligen så låser denna värld våra vyer så att vi inte ens kan se förbi nästa krök. Men hör på mig om du vill nå något äkta och evigt, så ta din pipa ur din mun. Nu kan du se vad du vill uppnå genom medel av denna art, men du kan aldrig skynda på din väg med medel som ger dig fart. Så sätt dig nu ner och tänk om du vill komma dit på snart.
Artificiell träna, om det blir dig till en värme.
Vi stannade till på ett Coop i utkanten av Örebro. Jag hade bara varit i staden en gång tidigare. När vi åkte dit när jag var 9 år gammal för att köpa ett Game Boy Advanced SP från Blocket. Med en himla massa spel inkluderade. Men självklart tog jag nog en bild och skickade till Marcus Allard. Ärans och hjältarnas stad. Jag köpte ett paket kakor och Robert en påse Estrellas dillchips. Vilket inte förvånar någon som känner honom. Det sista vi hann lyssna på var De viktiga skornas skiva Hastigt skena livets horse. Bättre i teorin än praktiken tycker jag nog. 3-4 ofelbara spår och resten filler. Sen var vi framme. Solen hade gått ner. Klockan var strax efter 10 på kvällen. Vi hälsade på lite folk. Fido, det vill säga värden för kalaset. Samt Headman, som drev en parklivsanknuten podd som jag då och då gästade i, bland andra. Det pågick en quiz från scenen som vi precis hade missat. Nu höll priserna på att delas ut. Vi satte upp våra respektive tält istället. Jag och Elias delade och Robert hade ett eget. Under resten av kvällen drog jag runt mellan olika sällskap. La mig på marken och kollade upp på stjärnhimlen jämte dottern till en av festivaldeltagarna. Hon var, förutom Elias, den enda där som befann sig inom ett 5-årsspann av min ålder. Jag blev oerhört förvånad när hon sa att hon rökte, trots att hon var minderårig, och att hennes föräldrar kände till detta. Jag skulle ha dött av ångest om jag hade gjort något sånt då och mina föräldrar fick reda på det. En kvinna som jag hade noterat i Facebook-evenemanget för festivalen la sig bredvid oss på gräset. Hon var inte lika attraktiv IRL och hon hade på sig en one piece, men hon var ändå lite av min typ, strax under 40. Så jag blev smickrad och glad och lite pirrig av att hon ville prata med mig. Även om den totala populationen inte fick överstiga 50 var det rätt tätbefolkat och det var en riktig festival med tält och allt. En sån hade jag aldrig varit på förut. Det kändes som att vad som helst kunde hända. Jag hamnade i ett annat gäng. En yrkesmilitär som var trevlig och snygg men som man också fick känslan av skulle kunna vara psykopat, höll låda. Jag försade mig när jag pratade om min låga alkoholtolerans och nämnde en gång när jag hade blivit lite bakis av att dricka ett säckpack 2 åttor. Där satt han dit med ordentligt med repliken. Du, då har du aldrig varit bakis på riktigt. Men det hade jag förvisso varit, men ja, han synade min jag vill vara spexig bluff ordentligt. Det fanns öl till salu. 30 spänn för en 33 centiliters burk starköl. Men jag tog bara en. Jag var tvungen att hushålla tills morgondagen, då jag bara hade 250 kronor kvar på kontot. Jag hade inte sovit några vidare med tält och allt vad det innebär. Men jag gick upp till slut vid 11, innan Elias, och tog en promenad på 45 minuter. Vissa andra var uppe redan, men det var som sagt morgon. Och jag behöver alltid en timme för att vakna till innan jag känner mig bekväm med att vara social. Speciellt med folk jag inte känner särskilt väl. Som sig bör rev jag upp smalbenen lite på små grenar och taggar i skogen. Det smällar man får ta när man går i kortbyxor. Väl tillbaka plockade jag fram gitarren för stämning. Headman kom fram och snackade lite. Nej, det hade inte hänt något spännande på den romantiska fronten. Saga som jag hade berättat om tidigare blev det inget av. Men ingen kan klandra mig för att jag inte försökte. Vi gick bort till tältet där Elias hade vaknat. Jag berättade att jag hade fått en helt ny kvällsmatrutin. På ICA Brandbergen såldes Billys pizza andra sorteringen i paket om 8 för cirka 50 spänn. Jag hade sedan länge tröttnat på Lidls fryspizzor. De hade bara börjat smaka unket en dag. Så detta var perfekt. Billigt. Och skinkan smakade bara konstigt hälften av gången när jag mikrade. Headman berättade att han hade bott nära en Dafgårdsfabrik. Där de hade försäljning av bland annat Billys och Gorbis till ett ännu lägre pris än så. Folk stod i långa köer när de öppnade där varje dag. Nej, nu är det väl dags för första ölen. Robert hade vaknat och kommit upp nu också. För en gemensam bekant hade anlänt. Han var känd som radarparets maskott. Och med det menas att han var för Robert och Lampinen vad Lampinen hade varit för K och Johannes i Magister. Han hade med sig någon svindyr öl för typ 100, över 100 kronor som Robert fick och jag hoppades få smaka på. Men jag var inte skamlös nog att be om det. Jag drack min lilla burk som jag hade swishat 30 spänn för. Men med tanke på hur lite pengar jag hade på kontot var det kanske en likvärdig investering, rent pekuniärt. Maskotten hade också med sig sin mycket attraktiva flickvän. Vi hade träffats en gång förut, även om jag då inte hade vetat vem hon var eller att de två var tillsammans. Det var på 2018 års novemberfest där hon hade suttit på Roberts säng och försökt spela Nothing Else Matters med Metallica. Fylld av nikotin och en av mina första fyllor hade jag gått fram med självförtroende och bett om att få ta över gitarren så att jag kunde visa hur den faktiskt skulle spelas. Jag kunde ju inte heller låten, men jag hade mitt goda gehör att falla tillbaka på. Hur som helst, mycket osympatiskt och inte alls ett bra första intryck. Hon sa att hon inte kom ihåg det, så det var väl onödigt av mig att ta upp det, tänkte jag. Flickvännen var också, enligt Robert, Sveriges största Pugh Rogefeldt-fan. Vi hade i podden tillägnat en egen cover av låten, av Pugh-låten Colinda till henne, där vi passande nog sjöng Corona istället. Elias kände sig nog lite förbisedd och utanför. Det är skönt ibland att få vara lite bredvid, men inte alltid. Han bröt in med chockerande information om 2 före detta klasskompisar till oss. Den ena hette Enrique. skulle kunna ha sagt hans efternamn också. Tror han lever under jord och utanför samhället nu för tiden och inte kommer nås av det här. Men det är nog bäst att inte chansa. Han var ett jävla socialfall. Bodde i en massa fosterfamiljer då hans mamma inte kunde ta hand om honom. Hon var typ 16 när hon fick honom och 2 år yngre när hon fick hans storebror. Och han hade ingen pappa. Mamman jobbade som modell dessutom. Enrique var en mobbare av rang, men han var den där sorten som hade utvecklat strategier. Han var en riktig social kameleont med karisma. Han var populärast i klassen och omtyckt av alla med hög status. Han var den första som provade tobak, alkohol och knark. Mycket tack vare att hans umgänge utanför skolan bestod av enbart så här, folk som var 5-10 år äldre. Elias hade betalat för att få åtkomst till något register, typ Lexbase, och hittat honom där. Som 16-åring hade Enrique kört i 180 på en 50-väg i ett lugnt villaområde. Han hade gjort våldsamt motstånd mot poliserna och försökt sparka dem från förarsätet när de öppnade bildörren. I rättegången hade han hävdat att det var poliserna som hade brukat övervåld mot honom istället. Och nu citerar jag honom, bara för att han var neger, trots att han på sin höjd var halv kolumbian eller något som verkligen hade kunnat passeras som etnisk svensk om han inte hade gått i Adidas. Då han var född och uppvuxen i Sverige. Han pratade kanske lite pundarstockholmska men hade ingen utländsk brytning. Polisen hade hittat 10 gram kokain i bilen och över 70 gram cannabis i hans lägenhet. Personligt bruk, jo, tjena. Och det var inte ens den mest spektakulära av de få historierna Elias berättade. Han satt på 24 karatigt guld, den gossen. Den andra var en annan klasskamrat från Persorgenskolan. Hon var samma tjej som jag hade varit kär i och som jag hade givit ett brev till på Alla hjärtans dag. Hennes pappa, som var bolagsvd i Stockholm, hade betett sig underligt i typ en vecka. Verkat paranoid och fått för sig att folk lyssnade av honom. Konspiratoriska tankar och så vidare. En morgon hade han mördat sin sambo med typ 20 knivhugg. Ingen tidigare historia av psykisk ohälsa, bara ett plötsligt psykbryt. När maskotten och flickvännen avlägsnades en stund, kanske för att bada med ett par andra, kom jag på mig själv med att fråga Robert om maskotten verkligen hade CP. Jag började skratta högt och länge när det slog mig att jag hade frågat exakt samma sak efter att jag hade träffat honom senast för ett år sedan. Ola Aurell kom i en bil från närmsta tåg. Jag köpte en ny öl. Han genomförde sin spelning och den var jävligt bra och rolig. Speciellt en låt där han sjöng om att han spelade CS eller Call of Duty och satte dit en störig unges pappa för barnporrinnehav.
Så man tar ledigt och man sliter dag och natt vid sin kontroll för att hitta något som biter på små sockerhöga troll. Och snart skuttar man och ålar riktigt bra, men barnet har köpt en strålkanon för stålar från sin frånvarande far. Så säg mig, när ska vår värld inse att krig blir förfärligt om barn får vara med? Om barnen får hållas blir våld snart så trist att knappt någon vill leka nazist.
Jag pratade lite med honom efter spelningen om att Johan Johansson hade spelat honom i vår podd. Och om andra poddar, specialisterna och arkivsamtal, som Ola såklart hade koll på. Jag sa att jag skulle upp på scen härnäst. Det såg han fram emot, sa han. Och vi fick höra om hans eventuella medverkan i podden. Jag satte mig på en ledig stol en bit bort från scenen med gitarren bredvid och drack en ny öl för att samla nerverna. Visste inte var Elias hade tagit vägen. Han hade väl känt sig utanför igen och avlägsnat sig. Jag visste hur han kände sig, men nu hade jag för fullt upp med mitt egna för att tänka på honom. Jag drog min hisspitch för en kvinna i blå och lila spräckligt axellångt hår som satt bredvid. Hon tog mig om armen och sa att hon visste exakt hur det kändes. Hon hade själv blivit dumpad för bara några veckor sedan. Det kanske kunde bli något. Men då blev jag uppkallad till scenen. Attans, jag var inte alls nog förberedd eller tillräckligt full för det här.
När vi träffades var du kom ifrån. Du pekade på ditt efternamn och mima i ögonvrån. Det finns så många saker du vill veta om mig som jag ska säga till dig när vi känner varandra. Om du vill veta mer nu så föreslår jag att du vänder blicken till ordet på raden in till mitt efternamn. Jag lusläste bokstäverna och kom fram till något. Även om en deduktion är svår med datan som jag fått. Det finns rätt många saker som ett efternamn ger. Kanske inte kvarter men nog ursprung och land. Bakgrund i klass och familjen. Gåta som jag frödas om och håller ett ord i mitt minne. Ditt efternamn. Tecknat familj ur den anglosaxiska världen. Ser jag i huvudet när jag inte ser dig. Men frågar du mig om din bakgrund så ser jag en vägg. Låt oss nu fokusera på vad vi har framför oss emellan. Tillsammans.
Det gick ändå helt okej. Okay. Jag kom ihåg texten till 80% av låtarna. Och det var bara då och då jag fick ta en paus för att fundera på vad och vad jag skulle sjunga härnäst. Mellan låtarna berättade jag hur handlingen fortskred. Lite som på Stjärngärd i en rockopera av Dr. Cosmos.
Ja. Tack så mycket. Den där första träffen gick över förväntan får man väl säga. Vi skrev med varandra varje dag sedan den dagen från morgon till kväll. Så det var ju alltid trevligt att lära känna någon ny och speciellt få höra lite personliga berättelser. Hon berättade att hon hade början av 00-talet hade hon jobbat på en bokningsbyrå eller vad man säger i London och bland annat pratat i telefon med Julian Cope. Vilket jag blev väldigt imponerad av i alla fall. Kanske inte så många som känner så. Ja, här kommer nästa låt.
Min prestation var inget att klaga på med tanke på omständigheterna. Publikens respons var då sval, men vad kunde man vänta sig? De hade aldrig hört någon av låtarna förut. Och det var dessutom akustiska varianter av sånger med genomtänkta arrangemang som jag inte kunde framföra på egen hand. De tvingades lyssna på en skiva från B-backen på Lidl av en artist de aldrig ens hade hört talas om innan. Inte konstigt att det inte blev så mycket applåder. Klart man kan bli besviken, men bara lite. Jag har aldrig haft ambitionen att vara en underhållare. Och om man som jag inte är bekväm eller har en naturlig scennärvaro och karisma är det enda sättet att få igång en publik att vara en crowd pleaser. Det vill säga att spela sånt folk tycker om och framförallt känner igen. Och där finns två vägar att ta. Man behöver egentligen inte vara rikskändis. Det räcker med att man har tillräckligt med engagerade fans för att fylla utrymmet framför scenen. Alternativt kan man spela covers. I den här publiken fanns det bara två personer som hade hört någon av låtarna jag spelade förut. Robert och Fido. Så den möjligheten att wowa publiken hade jag inte. Och jag hade ingen lust att bli en afterski-stjärna. Det är såklart ett hederligt hantverk. All respekt åt de som kan hjälpa på med det, men det är inget för mig. Härnäst var det Roberts tur på scen. Som DJ. När vi hade blivit inbjudna fick jag för mig att Musikens makt skulle uppträda, alltså som livepodd. Är nog lika bra att det inte blev så. Men ja, på sätt och vis stod vi ju båda på scen, dock inte samtidigt. Jag gick bort dit jag satt innan framträdandet. Elias fanns fortfarande ingenstans att skåda, skickade iväg ett sms. Kvinnan jag hade pratat med innan sa att spelningen var jättebra. Jag tackade och vi småpratade lite. Sen såg jag att Headman satt tillsammans med Miss One Piece och jag såg min chans. Inte att ragga kanske, för det visste jag inte hur man gjorde, men att bygga lite rapport, lära känna varandra så smått. Det fanns ju en naturlig ingång till ett samtal. Jag hade inte vetat vad jag skulle känna om det bara var jag och hon. Jag satte mig bredvid Headman och han frågade om livet var gött eller... Jag öppnade min nyinköpta öl och svarade att ja, det är gött med öl i alla fall. Skål på den. Skål! Han drack upp det sista ur sin burk och gick iväg för en ny. Vilket är precis vad jag gjorde när jag skrev färdigt det här uttrycket. Det här stycket. Skål. Man kan tycka att det här borde varit ett passande tillfälle för One Piece-kvinnan att säga bra spelning eller något. Hon behövde inte ens tycka det. Men det är väl något man säger bara. Jag tänkte då inte förekomma henne genom att fråga vad hon tyckte. Inte heller Headman, när han kom tillbaka, påtalade på något sätt att jag just hade stått på scen. Ingen av dem la särskilt mycket uppmärksamhet på mig alls. De verkade ha fattat tycke för varandra. Jo, men visst. Headmans utseende var verkligen inte att klaga på nu när han hade gått ner i vikt. Men jag kunde inte hejda känslan av att blivit snuvad på konfekten. Den känslan var fånig, då jag förmodligen aldrig hade haft en chans ändå. Alla faller inte lika lätt för lammkött. Jag avlägsnade mig, förbittrad. Milfkingen har laglig rätt till sina milfar. Verkligen som en entitled incel. Tillbaka till kvinnan med färgexplosion i håret. Där satt dessutom Ola, så det var extra kul. Men först gick jag iväg till tältet för att hämta min ryggsäck. Här har jag en läxa att lära ut till er alla. Vill ni bli populära? Stå för i helvete inte på scen. Det är ingen som bryr sig. Men vill du att folk ska flockas kring dig? Var personen som tar med lustgas till festen. Du kanske inte får ligga, för det hade du ärligt talat inte fått ändå. Men alla kommer komma ihåg dig. Vi gick in till skjulet där ölkylen låg. Ola sa att han tyckte om spelningen och att det påminner lite om Bright Eyes. Bra plockat. Jag hade ingen aning om vad Ola hade koll på, men han var väl typ i min ålder när de blev poppis. Jag minns inte exakt hur många paketpatroner jag hade med mig. Jag minns mest att jag satt efteråt och ångrade mig att jag inte tog mer per patron. Och att jag hade tagit förbeställningar. Jag tog 50 kronor för en förbeställning på ett 10-pack som kostade 47 kronor. Borde bara skitit i det helt och hållet. Jag var fattig. Alla här var vuxna med ordentliga jobb. Jag hade lätt kunnat klämma dem på det dubbla, eller i alla fall 15 kronor per patron. Det var dessutom jag som kontrollerade tillgången. Och efterfrågan växte exponentiellt när folk såg hur alla deras kompisar hade så kul. Men inte höjde jag priserna. Mer kanske att jag bytte ut kronor och ören mot öl och vin. Vid midnatt, efter att alla, förutom det avslutande framträdet, hade varit, var skjulet så tätt packat med folk som det kunde bli. Jag stod i mitt flor. Jag var tydligen inte milfkingen utan istället partykungen. Alla ville ha min uppmärksamhet. Ola tog, världen tog, Robert, tonåringar och föräldrar, gäster och artister, scenarbetare och säkert 20 till. Inte corona säkert för 5 öre, men det var ingen som brydde sig. Småtimmarna pågick och pågick. Det fanns ett annat skjul där det stod en tv, men och det var meningen att den skulle vara igång och spela en lång lista med Henrik Möller-filmer på repeat. Men det var tydligen något tekniskt missöde som hade ställt till det, berättade ljudkillen. Tråkigt att höra. Han var jävligt skön för övrigt. 3:30 på morgonen kom arrangören in till skjulet med en stor plastpåse fylld med pillerkartor. Det mest anmärkningsvärda var en jävla massa tramadol som hade skrivits ut till deras katt. Men katten var död sedan länge, så det var inget den saknade. De var nästan 10 år gamla och arrangören visste inte hur mycket potens som var kvar i dem. Redan rätt svaga tabletterna. De var ju trots allt för felint bruk. Men vad fan, tänkte vi andra. Det var bara att chansa. Då var ju för övrigt risken att överdosera mycket lägre. Och jag hade redan brutit mot bensoregeln. Lika bra att bryta mot opiatembargot också. Det var trots allt festival. Vad som hände i Västergötland stannade i Västergötland och togs inte med till Stockholm och utvecklades till ett långvarigt missbruk. Vissa tänkte att man kunde snorta. Andra sa att visst, man kunde pulverisera först, men sen elda på med aluminiumfolie och jaga draken. Jag testade att snorta. Jag hade fått nog av att andas in sönderbrända kemikalier ända sedan jag och en kompis hade extraherat DMT från mimosa hostilis rotbark och eldat på i en haschpipa och totalt bränt det. Eller haschpipa var det inte, det var en crackpipa. Efter att ha googlat tog jag en tablett oralt också. Alla andra administrationsvägar verkade bara sänka upptagningsförmågan. Alla mina pengar på kontot var slut och jag fick nalla av lådvinet någon hade med sig. Jag hörde att Headman och Miss One Piece hade gått och lagt sig i samma tält. Uttalade bittra ord om hur sotis jag var. Och den jävla Headman, klart att han av alla landade henne. Som tur är var jag i sällskap av en annan bitter insel, dock typ 40 år. Han kände henne sedan långt tillbaka. De var del av samma festivalgäng. Han sa att hon var något av en slampa. Ja, jo, okej. Du känner ju bättre än jag. Men det ordet. Betyder inte det bara att hon är en person som gillar att ha sex men inte vill ha sex med just dig? Vi åkte vid 12-tiden dagen efter. Jag hade somnat vid 5:30. 6 och vaknat 9:30 och inte kunnat somna om. Det var varmt som fan och jag satt själv i en repstol som hängde från ett träd. Mobilen var laddad. Vi packade ihop vårt efter att ha fått Robert på fötter och sa adjö till alla, headman inkluderad. Jag låtsades inte om allt jag hade sagt om honom för bara några timmar sedan. Det var på fyllan, nog för att jag fortfarande var bitter. Bilresan var tyst och bakistyngd. Jag spelade lite Unspoken Word, som jag visste att Elias gillade. Beautiful day, walking together, falling in love, was made for this weather, sky is blue, for just us two, gee how I love you, it's a beautiful day, beautiful day. Och jag spelade lite Free Design, som jag visste att Robert gillade. Are your little secrets kept, your reputation's clean? En tyst paus och jag höll på att få panik. I bruset från vägen började jag höra röster. Det lät som Elias sa någonting. Jag sa va? Han svarade tillbaka med ett likadant va? Ty han hade inte sagt något. Ibland uppfattade jag Roberts röst, men så kollade jag över axeln och såg att han sov. Och i allmänhet hörde jag bara tankar och röster som inte kunde vara verkliga. Inte som på syra riktigt och dylika snedtrippar där jag kunde urskilja och uppfatta riktiga ord och meningar. Men ändå väckte det ett djupt obehag och ångesten grep tag i mig. Att googla symptom på schizofreni gjorde inget bättre. Jag minns en gång när Elias hade psykat mig och sagt att ett symptom på schizofreni var att dricka mycket vatten. Jag vågade inte erkänna att jag var törstig, även om det hade sin naturliga förklaring i 2 varma dygn där majoriteten av all vätska konsumerad var alkoholhaltig. Där låg nog också förklaringen till mina audiella hallucinationer. Även om jag tänkte att det kunde vara tramadolen som spökade, hade jag ju inte känt av någon annan effekt. Mest troligt är att det var bakfylla och sömnbrist. Jag var inte med i den parklivsanknutna podden på kvällen, men jag fick höra att Headman hade gått ner på One Piece-kvinnan och i podden sagt att hon hade luktat ostbågar i fittan. Det var äckligt och osmakligt. Vulgärt. Så säger man inte även om det var så mycket möjligt att det stämde. Själv lyckades jag samla ihop 50 spänn för att kvällen därpå laga blodpudding och bacon. Jag hade ju som sagt slut på pengar. Jag livesände barbröstad från köket. Muttrade i passivt aggressiva ordalag om att jag bara hade en tittare. Jag hade minsann också varit på festivalen. Men ni är väl bara intresserade av Headmans vecka. Jag fick inte mycket jobb under veckorna som kom. Jag stökade ner rummet och lyssnade på podden What's Left, som Malcolm hade gästat i. Han hade varit med i samma avsnitt som Angela Nagel. Vilken jävla drömkombo. Jag gick ut då och då och tog 3D-bilder, det vill säga 2 bilder med ett horisontellt avstånd på ungefär samma avstånd som ögonen. Det var något att göra och en kul hobby, men i slutändan inte något vidare produktivt. Lämnade mitt blodprov på Karolinska också. Bävade över vad det kunde visa efter fylleslaget i helg. Trots vad de hade sagt om att en enskild vind inte kunde svänga på flöjen.
Helt enkelt. Jag tar din sång för skrivna ord att följa slaviskt under jord. Säger du hopp
pappa undrar jag när jag är mån om att leva som jag lär, men att följa stavelser i efterhand och hävda självständighet utan land. Det är för sent att fråga vad du menade på gränsen till obscen.